Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hon är ekonomen som vågade lyssna till sin inre röst och bytte ut arbetet med trista budgetsiffror mot förföriskt moserande bubblor. Med rötterna i myllan kring Bromma och fötterna i sanden längs de spanska kusterna så driver hon framgångsrikt sin mission om att nyckeln till ett hållbart och innehållsrikt liv stavas njutning. Hon lyckas dessutom utmana sig själv genom att bli den första att skriva en bok på svenska om Spaniens nationaldryck nummer ett. En bedrift som idag lett till att hon är The Cava Lady med en hel dryckesvärld. Mina damer och herrar, möt Anna Wallner. På ett bord för två, en podcast ifrån vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt dagens gäst Anna Wallner. Hej Anna!
Hej!
Vad trevligt att få träffa dig.
Superkul att få vara här, verkligen.
Jag ska erkänna en sak, att ibland så när man ska bjuda in en gäst till ett sånt här samtal så blir det som att man har lite förutfattade bilder eller sanningar om personen för att man kanske har läst mycket om honom eller henne eller lyssnat eller träffats tidigare. Men så kommer de också till det här ögonblicket när man träffar någon där jag har byggt en bild av vem den här är utan att ha träffat den. Jag har bara läst din bok.
Ja.
Och nu när jag träffar dig i levande livet så vad roligt är att fortfarande bli så här, jaha, är så där hon ser ut?
Ja, men jag har tänkt så där också när jag har träffat folk. Bara, men gud, den här rösten passar inte ihop med personen.
Nej. Fast jag tycker nu någonstans, så nu när jag då liksom rekapitulerar meningarna och det du har skrivit i din bok lite snabbt här nu för att få ett synintryck så, men jag tycker nog att pusselbitarna faller på plats.
Men i boken finns det ju också bilder på mig.
Ja, men jag tittade ju mer på bubblorna och glasen.
Ja, jo, det förstår jag, men ja, absolut. Men jag ser inte riktigt ut som mig själv på de bilderna och inte på bilden jag har på bloggen heller riktigt.
Nej, och du skriver nog det också på bloggen där att det här är inte representativt bild för hur den jag ser ut egentligen.
Nej, jag vet. Nej, men det är så lustigt för att en kompis till mig tog den här bilden och hon är jätteduktig fotograf och sådär. Och det var supersoligt den här dagen och det var snö så jag kunde knappt öppna ögonen. Det var så himla soligt. Och hon bara, Anna, du måste titta nu! Jag räknade till tre och sen öppnade ögonen. Och det var jättesvårt. Men det var väldigt roligt.
Stod hon för kostnader om du blev snöblind då? Eller
saker. Ja, jag klarade mig.
Anna, det ska bli väldigt spännande och kul att få språka med dig under en timme.
Detsamma.
Och ha någonting som är då som centralt som moserande dryck, nämligen bubblor och Spaniens nationaldryck cava.
Mm. Visst är det bra.
Vilken sämre utgångspunkt kan man ha.
Ja, absolut.
Ja.
Jag håller med.
Du, The Cava Lady. Vem är hon?
Ja, gud. Ja, det kan man fråga sig. För det händer ju då att, framförallt i Spanien ska jag säga. För att i Sverige är jag ganska okänd, tror jag. Det är inte så många som känner till
Vänta du bara.
Ja, precis. Men nere i Spanien, så i Katalonien pratar vi då såklart. Där börjar jag faktiskt bli ganska känd så där. Fast folk känner inte igen mig till utseendet.
Mm.
Så kommer jag dragande med min man och mina två barn och sen så slår det dem helt plötsligt då när jag säger Anna Wallner. Oh, you're the cava lady!
Menar
I've read your blogg! Och då blir jag ju lika förvånad varenda gång såklart. Men det är jätteroligt. Ja. Men de reagerar inte på mig mitt utseende. Återigen då, de känner inte igen mig, utan då är det bara liksom namnet så där, som de känner igen.
Vad häftigt, för att då är det ju liksom en internationell aura kring det på så vis också då.
Ja, det är en väldigt liten aura,
men
naggande god, kanske man får säga. Nej, men det är klart att det är jättehärligt att folk känner igen den där nere, att vinmakarna vet vem man är och så. Eftersom jag är opartisk och inte importerad eller så, så står ju alla dörrar öppna, så det är jättekul.
Och det är ju intressant då med tanke på det som jag berättade inledningsvis här, att i grund och botten så är det ju en ekonom som sitter här nu då. Och så insåg du att det här med siffror är inte så roligt då, utan man kan ju faktiskt syssla med annat.
Mm.
Och så blev det skolbänken och en sommelierutbildning.
Ja, visst. Gud, det bästa jag gjort.
Är det så?
Ja, gud.
Vad fick dig att plötsligt liksom byta spår?
Ja, jag måste ge all kredit till min man faktiskt. För att det var han som liksom såg till att jag tog det där steget. Han bara, men vad fasen? Det är väl bara att göra. Det är väl inte så svårt.
Men visste du att sätta sig och utbilda sig till sommelier, fanns det med redan i tankarna då med inriktning på att skriva och prata om vin,
gud,
eller att jobba på restaurang?
Nej,
eller?
Nej, gud, jag hade liksom ingen plan alls egentligen, utan jag kände bara att nu måste jag göra något annat. Och Andreas då, som min man heter, är jätteintresserad av mat, och han kunde betydligt mycket mer om bubbel än vad jag kunde.
Mm.
Och drack champagne och kava och hade varit mycket i Barcelona och sådär. Och innan jag träffade honom hade jag aldrig varit i Barcelona överhuvudtaget. Så att det var på grund av honom, skulle jag säga. Jag hade ju ett vinintresse innan. Det hade jag. För att det fick jag när jag åkte runt i Australien lite grann.
Mm.
Och insåg att det här med vin är jättekul. Och besöka vinproducenter är ju jätteroligt.
Mm.
Och det var väl kanske också där kontrasten med ekonomin och mitt controllerjobb som jag då satt på blev så jättestor. Och jag kände liksom att nej, men det här går inte, jag kvävs. Och då var det en kompis faktiskt till oss som sa det att, ja, men alltså, om du tycker att det är så himla kul med vin, varför läser du inte ett sommelier?
Mm.
Och det tänkte jag, tanken hade inte ens slagit mig. Vilket kanske är lite lustigt nu så här i efterhand. Men ja, och som tur var så kunde jag ju fortsätta jobba och dra in lite pengar samtidigt som jag läste till sommelier. Men sen så sa jag ju upp mig, såklart.
Det öppnades upp en ny värld.
Ja, visst.
Mm.
Så att Det var åh gud, jag är så glad att jag gjorde det.
Ja.
Tack Andreas för det.
Tack Andreas, och tack Vinkällan då, eftersom det var Dick och familjen som såg till att du
detta underbara ställe.
Ja, visst är det så. Och där är vi ju faktiskt lika då. Jag satte mig ju själv på skolbänken också då. Och jag är också i grund och botten en misslyckad ekonom. Eller jag säger inte att du är en misslyckad ekonom. men jag hade också försökt att bli civilekonom en gång i tiden. Jag gick på ekonomihögskolan och sånt. Men jag insåg att nej, jag vill prata i radio istället. Vilket jag började med då på 80-talet. Och sen
det är ju jättebra. Du har ju sån fantastisk radioröst, måste jag bara säga.
Alltså, ja, tack snälla. Ja, men det brukar bli så efter ett glas bubbel. Då brukar
då
kvittrar det till i gomseglet. Och då, ja.
Ja,
nej, men sommelierutbildning är ju roligt. Men nu då i efterhand så här, tycker du att det här med att sätta sig på en skolbänk då och att få förståelse för en vinvärld.
Mm.
Hur blev det att du kalibrerade in det just på kava då?
Ja, men det var inte så himla svårt faktiskt egentligen. Eller nu ska jag inte vara dum. Jag ska ge lite cred till Mischa Billing. För att hon kom och höll en kavaprovning med oss på Vinkällan. Och det var helt fantastiskt. Jag hade ju bara druckit det som fanns på Systembolaget. Och det som fanns då, 2010, var inte alls lika bra som det som finns nu. Alltså kavautbudet har ju ökat, alltså lavinartat under bara de här få åren. Men hon hade ju såklart fått med sig kava från Penedès när hon hade varit där och hälsat på lite producenter. Så då fick jag prova, och mina vänner fick prova andra saker. Och då insåg jag att det här som finns på bolaget är inte representativt för det som finns. Och sen började jag läsa om bubbel för att vi försökte dricka mycket bubbel. Då blir det ju mest champagne. Och jag älskar champagne. Det är jättegott.
Mm.
Jag tycker om många olika typer av bubbel. Så det är absolut inte så att jag bara dricker kava, även om det blir väldigt mycket kava, såklart. Men det som irriterade mig absolut mest var att kava är det absolut mest exporterade bubblet av alla. Och det fanns ingen information. Det fanns ingen information överhuvudtaget. För mitt mål då var ju att jag ville lära mig mer om kava.
Ja.
Eftersom jag kunde bara massa saker om champagne. Och det fanns ingen information att tillgå. den enda som information som fanns, den var på spanska och i bästa fall, annars katalan. Mm. Och det tyckte jag var lite trist.
Lite trist, så ställer ju lite krav på kunskapen om ett annat så.
Och jag kan fortfarande inte prata spanska, även om jag gör mitt yttersta för att lära mig.
Ja. Men är det här ett resultat av att man i då Spanien är lite slarviga med att, om det nu är som sagt, det mest exporterade bubblet på så vis, är man slarviga då med att ta hand och förvalta det? Eller är det så att vi här i Sverige till exempel då har varit ointresserade av att få veta mer om just kava?
Oh, gud, jag vet inte. Alltså katalanerna är ju notoriskt dåliga på PR. Alltså verkligen jättedåliga, om vi nu bortser kanske från Freixenets julkampanjer med en massa kändisar. Men alltså annars så är det ju jättedåligt. Mm. I alla fall i konsumentled. Och utanför Spanien så gör de ingen reklam alls, nästan. Där får man verkligen vara intresserad och ha ett grundintresse för att hitta någonting överhuvudtaget. Mm. Så det är inte så lätt att vara konsument och försöka hitta bra... Alltså bra kaver. Nej. Så man får ingen hjälp direkt.
Man får ingen hjälp, men man kan ju få hjälp numera då genom att du faktiskt satte dig ner och skrev boken. Vi ska komma tillbaka till den om en liten stund. Mm. Däremot så är det ju också intressant att tänka, vad är det då med kava-fascinationen för dig då? Är det själva drycken i sig, eller är det livsstilen den kommer med, eller är det ursprunget och historien som lockar dig att också så djupt i din blogg, The Kava Lady, faktiskt också känna att du är ju The Kava Lady?
Ja, alltså det har jag väl blivit. Jag började ju inte så. Till slut döpte jag ju om hemsidan. Först så hette den bara annawallner.se. Nej, men efter att jag skrev böckerna så insåg jag ju att det här kommer bli det som jag kan fokusera på. För det vet ju du också som är sommelier. Man kan inte vara bäst på allt.
Nej.
Det går inte. Och vill jag vara bäst på någonting, insåg jag, så får det bli kava. Och mousserande vin, visst, jag kan en hel del om mousserande vin. Men kava är ju det som jag kan. Om du kommer att fråga mig vad du ska ha till din fisk och vill ha ett vanligt stilla vin, så ber jag dig snällt att gå till Systembolaget och fråga dem. Vill du ha en kava? Absolut, då hjälper jag till.
Ja. Men det är också lite skönt att ha en trygghet, att man faktiskt kan tillåta sig att nischa sig lite grann.
Ja.
För när man pluggar, då ska man ju kunna alltihopa.
Ja, och det kunde jag ju då.
Och det kunde man
precis
då.
Precis som du, exakt, men inte nu. Men det jag tycker är det absolut bästa med kava, som skiljer kava från de andra mousserande vinen, är ju att det delvis då görs på traditionell metod. Det är ju en likhet förstås. Mm. Men sen att det finns så pass många druvor. Det finns hela 9 druvor just att välja det. På. Vilket gör att variationen blir ju enorm. Mm. Om du jämför med champagne till exempel.
Hur djupt har du gått in i kavan? Eftersom det ändå är bara ett antal. Det är typ 6-7 år sedan du satte dig på skolbänken. Mm. Då ändå fick in i liksom hela den här liksom fokuset på kava bland annat. Då. Mm. Så hur djupt har du liksom gått i tradition och historien också nu? Då, att det letar bara att få dricka äldre drycker och känna att wow!
Ja.
Till nu då nya satsningar och så.
Ja, alltså de här åren så har ju jag och Andreas nästan inte åkt någon annanstans än till Penedès. Vi har ju varit där 2-3 gånger om år och besökt producenter och fått testa och har ju lärt känna en hel del personer, vilket gör att de öppnar fler flaskor.
Ja, de gör det, va?
Så det är klart att jag har haft förmånen att få prova helt fantastiska kavor, vilket de flesta konsumenter inte har en aning om ens existerar. Mm. Och
ja, för champagne, det kan man ju alltid skriva om och läsa, och det finns fantastiska uppslagsverk, inte minst utav Rickard Julin här från Sverige också då. Ja, men just när det kommer till kava då till exempel, återigen, det är ju ett gyllene bubbel som görs på en traditionell metod, precis som champagne, men där vet vi inte så mycket om. Vi är nästan förvånade när man hittar liksom en reserv, Gran Reserva från 70-talet, säger vi då. Gud, finns det så här gamla här? Och varför inte?
Ja, nej men absolut. Och jag var på en provning med ett hus som heter Recaredo för några år sedan, då de hade jubileum. Och då öppnade de kaver, nu minns jag inte hur gammal den äldsta var. Men de var ordentligt gammal, i alla fall. Vi var i alla fall ner på 50-talet. Mm. Och du vet, det är helt fantastiskt.
Mm.
De är levande och det är fruktigt fortfarande. Det är klart det finns lagrade toner, det är konstigt vore annars. Mm. Men de är fortfarande så otroligt pigga. Och jag hade faktiskt en provning här i våras då jag jämförde årgångschampanjer, riktigt ordentligt gamla, eller riktigt ordentligt gamla, inom konsumentled så.
Ja.
Så att 2001 mot kaver från 2001.
Ja.
Och det är ju liksom, man ska inte jämföra de här vinerna.
Nej.
För att champagne är champagne, det har sin stil och det uppskattar man för den stilen. Men det som slog mig och alla oss som var på den här lilla provningen då, det var att kaverna var yngre. De var mycket, mycket piggare. De hade mycket, mycket mer frukt. De, och champagnerna framstod nästan som oxiderade i jämförelse. Nu, och det är klart att det har ju liksom med stilen att göra och lite sådär. Men det var helt fantastiskt. Och då hade vi ändå tre kaver och två champagner. Mm. Och det var liksom, alla de tre kaverna var uppenbart mycket yngre, även om de var tillverkade i princip samma år. Mm.
Modigt ändå liksom att göra den jämförelsen. För många är ju sådana, så att även om man inte ska jämföra champagne och kava, det enda gemensamma de har är att metoden är densamma och att börja på C, som de brukar säga.
Ja, precis.
Men icke desto mindre så blir det ju ändå lätt hänt att man säger ju det, att det är fattigmans champagne, eller att man, champagne kallas ju där nere ibland.
Ja, lite, men det börjar de ju ändra nu, tack och lov. Ja,
tack och lov. Nu får de ju inte det dessutom enligt EU-lag, men det finns ju fortfarande ute på bygden där man kan se det så. Då. Men det är modigt att ändå göra det då, för att 9 gånger 10 så är det ju folk som säger, nej men gud, det går inte ens att jämföra, för att det blir helt andra förutsättningar.
Men det som är problemet tycker jag ofta när folk gör jämförelser, det är ju att de tar en champagne som då är lagrad 36 månader. Och så köper de en kava som är lagrad 9 månader.
Mm.
Och, alltså, om man nu tittar på samma konsumenter så säger de så här, nej men jag tycker mycket mer om champagne, den är ju mycket mer liksom, den är mycket bredare och djupare i smaken och så här. Ja, det är klart att den är.
Ja.
Den är ju lagrad liksom 2 år mer än den här stackars brukskavan som du har köpt för 80 spänn.
Ja.
Alltså, det går ju inte att jämföra så.
Vilken är den största missuppfattningen människor idag har om kava?
Ja, det skulle väl vara liksom det här, åh, det är billigt bubbel.
Mm.
Ja, det är klart att det finns billigt bubbel. Det finns jättemycket billig kava. Och den absolut bulkkvantiteten är ju just billig kava. Och det är ju det största problemet.
Mm. Och vem ska vi skylla på inom citat? Är det för att det ser ut så på våra hyllor, Systembolaget som vi har? Att, och tyvärr är det väl så också att med Proseccos framfart och succé så har ju också det skett på kavas bekostnad.
Ja, absolut.
Och att den kava, för att det är inte så att vi inte som svenska resenärer inte reser till Spanien. Vi tycker inte, det är inte så att vi inte tycker om den spanska matkulturen, eller vi kanske till och med har egna boenden i Spanien, vilket är väldigt populärt. Så är det ju så att kava som dryck, så är det ändå så att vi förväntar oss att det ska vara billigt.
Mm. Nej men alltså det känns lite som att vi har inga krav på kava. Det känns inte som att folk har det. Nu rör ju jag mig då i kretsar som jag kanske påverkar, som då köper dyrare kava och har en liksom breddat sin palett lite grann. Men de flesta konsumenter tror inte jag förväntar sig så mycket mer av kava, för de har inte druckit någonting som kostar över 100 kronor. De har inte beställt kava på Systembolaget, så de har ingen referensram. Vi kan inte skylla på dem att de inte vet bättre. För att de har ingenting att tillgå. Och jag har till och med hört att...
Men är det här ett branschproblem då, menar jag? För då ligger det ju ansvaret på våra importörer här i Sverige då, att vi kan påvisa att det finns någonting annat, men å andra sidan, då finns det inte volymer att få genomslaget och så.
Jag vill inte vara den som är den, men jag vill faktiskt skylla på Systembolaget. För det var faktiskt så här en gång att jag pratade med Manuel Raventos, som är... Det är ju han som är Codornio, fast han driver ju inte det längre, för det är ju ett bolag, utan familjen då, Raventos, de driver ju ett hus som heter Raventos i Blanc, som ligger precis på andra sidan gatan från Codornio, vilket är väldigt roligt.
En kork i väg.
Ja, precis, verkligen. Men han är fantastiskt trevlig. Och han sa det att, men jag har pratat med Systembolaget och den som är då ansvarig, det här var 3-4 år sedan. Han sa det att det finns inget intresse från den svenska marknaden att köpa kava som kostar över 100 kronor.
Mm.
Det var vad de sa. till Mr. Aventos.
Mm.
Då han försökte sälja in en kava som han tyckte skulle kosta 150 kronor. Och då blir man lite rädd.
Då blir man rädd, då har man makt och så har man då liksom en förutfattad mening dessutom. Mm. Det är...
Men däremot så vill svenska folket köpa champagne på hyllan som kostar 1 000 kronor. Det går bra.
Det går alldeles utmärkt.
Inget ont om champagne, för jag älskar champagne. Ja. Men det blir sån märklig kontrast. Och det är samma sak med franciacorta.
Mm.
Där kan man inte heller köpa någonting på hyllan.
Nej.
Varför inte då?
Ja, varför inte då? Ja, dels för att det är ett varumärke som man ännu inte känner till. Och de har en del att jobba in på det. Och sen är man ju likadant där, att man är ett distrikt som inte lägger så stora marknadspengar eller på att marknadsföra en fantastisk dryck som just franciacorta är. Vi får väl hoppas. Och det har ju vi en mission då, att vi får liksom vi får mässa lite grann om att det faktiskt finns andra alternativ. Jag reser själv en hel del i Spanien och håller på att titta på och investera där nere i boende. Vilket innebär att jag märker att jag flyttar ju, nu har jag en vinkunskap och en annan palett och förväntan när jag dessutom närmar mig en dryck idag. Men ändå så kan jag märka det när man kommer ner i de här typiska charterområdena då kanske, eller i mer turisttäta orter och sånt, att när man väljer att ta en kava där nere, då får du inte bara kavan för att det är någonting gott i glaset, utan du sitter i en miljö där det är värme, där det är härligt och det blir liksom lite immigt och svettigt på glaset och
det
havet är liksom surblått och det är så. Och när vi ska dricka det hemma sen, när vi kommer till vår kalla, kylslagna nord, så försvinner en stor del av dryckesupplevelsen när det blir ännu enklare i glaset då, när vi inte får den visuella effekten.
Men så är det ju med alla viner.
Så är det med alla viner, men jag kan tycka att mycket av det som människor som reser mycket till Spanien, när väl åker hem, då vill man inte ha kava hemma.
Nej, du menar att det är liksom förknippat med en semesterupplevelse?
Lite grann så i den, kan jag tycka att det har varit. Därför tycker jag att det blir ännu viktigare då att berätta att det finns en bredare range. Mm. Du kan få en mycket djupare, du kan få en mycket mer matorienterad kava för att man går ner på årgångar eller på vissa liksom... Framförallt det som är nya är på väg in med vingårdskaver och sånt.
Ja, och det finns ju jättemycket, och om man jämför nu på de här 7-8 åren, så finns det ju jättemycket mer att beställa.
Mm.
Herregud, det är ju jätteenkelt. Gå in och beställ.
Ja, det gömmer sig väldigt mycket guldskatter där.
Verkligen.
Gå in på vinguiden.com. Johan Franco Cereceda har skrivit massa spännande artiklar där just om kavas och sånt som vi inte ser på hyllorna, utan så att det lönar sig. Ja. Det var väldigt torrt i munnen det blev här nu. Vad har du med dig för något spännande?
Ja.
Du ska få berätta. Jag är nyfiken på vad The Cava Lady tar med sig för någonting.
Nej, men det var så här. Jag tänkte ju så här. Nu när jag har fått den förmånen att komma hit och prata med dig.
Mm.
Så känner jag ju att det är min plikt att ta med mig någonting då som inte kanske de flesta har druckit.
Mm. Kul.
Den här, jag ska berätta vad det är. Det här är en Cellarbace från huset Gramona. Det är en Gran Reserva brutt från 2006.
Oj.
Mm. Och jag ska börja öppna här i alla fall.
Ja, du får passa nu. Ta dig alla juveler.
Ja, precis. Nej, men jag har en ring som klirrar väldigt mycket. Som
Det blir lite ljudeffekt.
Ja, precis. Nej, men det är så här att det här är ju en fantastisk producent. Det är en fantastisk kava. Det här är min, måste jag säga... favoritkava bland deras, bland deras portfölj. De gör en som är ännu äldre, som heter Enoteca. Men jag måste nog inte säga att jag gillar den här brutten.
Vad spännande. Och jag kan ju ärligt säga på en gång här nu då, trots att jag har breddat mitt provande av kava, så att här är någonting nytt för mig.
Ja, men
så
det gläder mig.
Här prickade du rätt.
Ja, nej, men vi köpte med oss lite nu när vi var där nere i... Det gör vi ju alltid när vi är där nere.
Ja, bilen är ner.
Ja, vi gjorde det den här gången. Ja, vi gör det ibland.
Ja.
Nu var det mer för test ifall det funkade med barnen. Det funkar så bra. Jag har bra bilbarn.
Du har bra bilbarn.
Jag har bra bilbarn.
Ja, det är lättare att bila långt med barn idag när man kan underhållas med alla möjliga typer av böcker och digitala spel och sånt där också. Vad fint. Vad har vi här?
Visst,
nu har vi ju då inte visuellt till våra lyssnare här. Men vi får beskriva så mycket som möjligt.
Den börjar ju bli ganska gyllene. Den har ju några år på nacken nu. Det här är en 75% Charello, 25% Macabeo.
Mm.
Sen så är det en dosage på ungefär 6 gram. Men det är ingen vanlig sockerdosage, utan den kommer från familjen Solera. Som de har hållit på med nu, jag tror det är 150 år eller något sånt där, den här Soleran. Och det är pappa Gramona som har hand om den.
Ja, det är det.
Ja, Och, eller han kallas för pappa Gramona. Det är farfar nu då, till de som driver Gramona just nu. Xavier och Jaume. Och Xavier och Jaume är väl... Ja, de måste vara 50
Sika plus ungdomar,
i alla fall. Ja, de är ungdomar. Ja, och deras barn ska ju ta över nu såklart.
Ja.
Men den här soleran ger väldigt mycket karaktär till vinet också. Så att, och det, jag gillar det. Jag gillar farfar Gramonas solera.
Farfar Gramonas solera. Jag ska förklara för lyssnarna sen vad innebär det här med solera då. Men vi sniffar ner i glaset där. Oj.
Ja, men du ser.
Ja, vi möts ju direkt utav en, vilken härlig fruktighet också.
Mm.
Det ligger ju en väldigt tydlig, komplex ton där man märker att det har år på nacken. Men frukten är ju fortfarande spänstig och fräsch.
Men det är det som är så härligt tycker jag med kava. Mm. Att frukten bevaras väldigt väl, och Charello framför allt, fick jag lära mig faktiskt av Xavier här i våras, att det är den druvan som man har uppmätt högst mängd antioxidanter av alla druvor. Du vet, antioxidanter, sånt här som gör att man...
Får vacker hy
och som gör då att vinet inte oxiderar.
Jaha.
Och de här tre vinerna som jag nämnde förut, som jag jämförde med champagnerna, de var allihopa gjord på 100% Charello.
Sådär, ja. Det där ungdomens källa ligger
det
helt enkelt.
Det.
Det är Charello.
Det är Charello.
Sådär, då har vi kommit med någonting på spår.
Visst, förstår du. Visst, det är härligt.
Mm. Jag tänker faktiskt vara fräck och inte spotta min första klunk där.
Jag spottar ut lite grann.
Du får så gärna göra det. Men
Det är så gott.
Ja, det här var en härlig lång eftersmak också.
Och den är så rund. Men den har fortfarande den här härliga krämiga syran.
Mm. Precis, krämig syra. Den liksom någonstans breder ut sig in i munhålan och liksom lägger som en vacker hinna. Mm. Det blir som en sammets...
Och drar det lite fint så här bara. Det är så gott.
Jag är ledsen att jag inte har någonting att bjuda på det här nu när det här bordet vi har satt oss så fint här nu. Alltså i äta här skulle man ju vilja plocka fram skaldjuren och lite färsk tapas.
Men det har de där vi sitter.
Ja, precis. Jag skulle ju vilja att du berättar vart vi har slagit oss till sen. Du är så blygsam utav dig.
Oh ja. Nej, men jag funderade lite på det här. Vi sitter faktiskt på en tapasrestaurang som är förhållandevis nyöppnad. Den har bara varit öppen i 2 år. På Plaza Ayuntamiento i San Sadurni de Anoia. Som är kava-huvudstaden. Och den här tapasrestaurangen heter Taps de Soro. Och det är en väldigt duktig kille som heter Mark som driver den här med jättetrevlig personal.
Mm.
Och de gör så goda tapas. De gör så goda tapas. Så det är bara... liknar ingenting.
Hur ofta är du där?
Just där?
Ja.
Ja, jo, men jag åker nog dit varje gång jag är i området, såklart.
Ja.
Men så det blir väl 2-3 gånger om året.
2-3 gånger om året.
Ja.
Och hur ofta reser du ner till Spanien? Och just i Cava Mission, så att säga.
Ja, alltså det blir ju oftast numera i samband med semester och familjen.
Ja.
För att nu till hösten kommer jag nog behöva åka ner själv för att göra lite... research på grund av boken, men annars så reser vi ju i semestersammanhang och så passar vi på att besöka så många producenter vi överhuvudtaget kan. Men det är också ett problem, för nu har vi ju lärt känna de här människorna, så vill vi ju samtidigt åka tillbaka till de här människorna då vi känner. Så att det blir ju inte så många nya alltid, utan vi försöker klämma in en eller två per resa nya.
Hur stor är omsättningen bland de här? För det blir ju fler och fler kava-producenter.
Ja.
Så är det ju idag.
Ja.
Eller fler och fler, men det har ju vuxit.
10 har det vuxit med.
Ja, det var ju väldigt mycket.
Ja, nej, men alltså under de här åren, jag tror att sen 2014 så tror jag det har vuxit med 10.
Ja, det är sant. Det känns som du har varit med så länge så att det var det jag tänkte. Men det är ju faktiskt inte så. Du är ju en rookie än så länge. Och då klart att så mycket nya hus kan det inte bli heller. Och sånt, utan tradition och historia. Så.
Alltså de håller ju på. De är ju liksom på väldigt långt tillbaks generation. Alltså väldigt många har ju hållit på väldigt länge. Sen finns det ju nya som också gör väldigt bra grejer. Så det ska man inte sticka under stol med.
Om jag frågar det här med att då skriva din blogg, som man absolut ska gå in på och titta då, för det är The Cava Lady heter den och så. Att du missionerar att bredda kunskapen och prata om cava. Du skriver på engelska dessutom, så det är ju ett fantastiskt smyckat språk på det viset.
Tack.
Kunde du allt det här från början?
Du menar engelskan?
Ja.
Alltså nu har jag...
För dryckesengelskan är ju någonting annat än den vanliga kommunikationsengelskan.
Ja, nej men jag, som tur är så har jag en bästa kompis som råkar vara engelskspråkig. Så att jag växte upp väldigt tätt tillsammans med hennes familj. Hennes mamma och min mamma är bästisar. Mm. Och de pratade engelska hemma. Så att jag har hört det från det att jag var 6 år. Mm. Så att jag pratar... Nu vill jag inte klappa mig själv på axeln allt för mycket. Men jag pratar bra engelska. Mm. Så att jag kommer runt. Problemet är väl att spanjorerna inte pratar så bra engelska.
Jag tänkte säga det, det blir ju nästan för att hur bra man än själv är på engelskan så kommer man väl, och synet om det blir ju mer ut på landsbygden du kommer, så inser man att man blir Kurt Olsson av alltihopa. Det blir väldigt mycket svengelska och konstigt. Man blir ju sämre på att prata sin engelska
med
det blir man. Sådana som är lite knackiga på engelskan själv.
Ja, men det har jag märkt också, att man liksom sänker sin egen nivå.
Ja. Det och det är ju ingenting mot just spanjorerna, det är likadant i Frankrike,
ja,
eller Italien.
Gud, men Frankrike pratar om ingen engelska alls. Jag håller på att bli galen när vi är i Champagne, vilket vi också är. Men så, gud, hur överlever de?
Hur överlever de? Ja, men det går ganska bra, jag antar det. Kan man leva på tal om överleva? Kan du leva på din blogg?
Nej, gud nej. Nej, 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 nej.
Skulle herregud. Du vilja det?
Ja, det hade ju varit jätteroligt. Mm. Men ja, jag träffade en finsk bloggare som i somras faktiskt, i Penedes, som man skulle kunna säga att hon är någon slags kombination av matstylist, fotograf och sommelier och kock. Mm. Så hon gör liksom allt det här själv då, skriver på finska. Mm. Och hon har levt på sin blogg nu i 3 år och... hon gav mig några tips. Hon sa det, du måste skriva mer recept. Andreas som är så duktig på att laga mat. Nu måste ni, ja han är jätteduktig på att laga mat. Fota det han lagar, skriv vad det han lagar och så kom du göra det med ett vin. De blogginläggen, de går absolut mest på min blogg. Okej, Marit, det ska jag göra.
Ja, men alltså det är bra att få lite coachning på så vis. Ja, för att det finns ju idag onekligen en gyllene nyckel någonstans för alla bloggare eller bloggerskor, vad nu ska kalla det för det. Så att det. Och vill man det själv? Mm. För att det handlar ju också om att vara ett kommersiellt verktyg någonstans också. Och med, så att vara ekonom i botten då, så har du väl förstås en strategisk tanke med det då?
Ja, nej, men alltså det hade varit fantastiskt om jag kunde leva på bloggen. För det har jag ju inte... Alltså, det är ju en jätterolig hobby. Det är det ju. Men det är klart att jag måste ha ett jobb vid sidan av. Jag har inte tjänat en krona på varken mina böcker eller min blogg. Ska jag väl lugnt säga.
Så kan det vara.
Jag gör det här för att jag tycker att det är jätteroligt. Kan jag leva på det i framtiden? Fantastiskt, vad bra i så fall. Kul.
Skulle du kunna bli en maktpåverkare? Och då menar jag inte att vi ska ta på oss någon storvulen hatt här, inte. Utan mer kanske då om vi nu ska använda missionen för att bredda, alltså att hitta kavans nyckel för våra svenska vinköpare. Att mot importörerna då också att kunna hjälpa till via din portal. För har du nu fått liksom den accessen nere hos de spanska vinproducenterna, kavaproducenterna, så borde ju du kunna vara ett väldigt viktigt instrument för de svenska importörerna då också att nå ut.
Ja, ja det finns ju oändliga möjligheter såklart. Mm. Och jag skulle ju ha exploaterat dessa möjligheter mer de här senaste åren. Men jag har klämt ur med 2 barn.
Bara en sån sak.
Och varit lite upptagen. Så jag är glad att jag liksom har lyckats lägga in ett blogginlägg i månaden på min blogg och hålla den levande än så länge. Men nu så börjar det lugna ner sig lite grann. Så att nu ska jag satsa mer och skriva mer och försöka utbilda kanske. Mm. Inspirera vill jag väl göra mer. Mm. Kanske en utbildad. Utbildad var så tråkigt.
Ja, fast å andra sidan, utbilda är ju väldigt bra. För som vi sa...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Inledningsvis, du har ju skrivit, ja, det är två böcker man kan säga att du har skrivit. Mm. Där den ena är ett rent reseuppdrag. Ja. Men den stora fina boken, som sagt, du hade med dig båda
ja,
två också.
Ja, visst.
Jag tyckte jag såg att du flaggade för dem där borta.
Och på tal om, ja, de här.
Ja, men du ser ju.
Ja.
Men framförallt Kava, bubblande glädje, på tal om utbildande. Mm. Jag gick ju själv som sagt sommelierutbildningen på Vinkällan 2013. Och när jag väl hade tagit min examen där, jag valde som du också att jag ska nischa mig mot någonting. Mm. För att nu när jag hade pumpat in all kunskap så inser jag att det kommer ramla bort som post-it-lappar ur hjärnan.
Ja, gud, ja, det gör det.
Tack och lov. Men jag vet vad jag ska gå och leta om jag behöver kunskapen.
Ja.
Men det jag tänkte på är att då hittade jag din bok också. Mm. Och på tal om utbildad, den där hjälpte mig jättemycket i mina egna dryckesprovningar. För att det var ett enkelt tilltal.
Mm.
Och det är därmed inte sagt att det var ytligt.
Det var meningen.
Ja, men alltså det, man förstod det på en gång. Ja. Och den är ju urläcken, den är ju jättetjusig.
Tack. Det är Andreas som har tagit bilderna, de flesta.
Ja.
Och sen så då min goda vän Frida som sa att jag skulle öppna ögonen. Det är hon som har tagit de mer stilistiska bilderna.
Mm.
Nej, men hela poängen med boken var faktiskt då, jag har ju pluggat länge och väl på universitetet för att bli ekonom.
Mm.
Så att skriva liksom efterforskande, uppsatsliknande böcker, ska man väl säga. Det var liksom inte främmande. Göra research och skriva, det kunde jag. Uh-huh. Så. Och då tänkte jag att ja, nej men alltså, det ska väl inte vara så svårt. Sen tog det ju ett år uh-huh. att göra research och liksom hela den biten och faktiskt lära sig. Och jag började faktiskt med att gå in på Consejo Regulador, som är då ett reglerande, vad säger man? De som bestämmer.
De som bestämmer, alltså myndigheten DO, helt DO enkelt.
Kava.
Ja, precis.
Ja, deras hemsida. Och ja. Läsa deras reglemente. Det fanns ju bara på katalan och spanska såklart.
Mm. Mm.
Som tur var så kände jag då en kille som var snäll nog. Och han var från Barcelona, katalan. Som var tillsammans med min bästis. Som vi nämnde också då. Så han hjälpte mig att översätta det här. Så vi satt, han läste och sa vad det betydde och sen så skrev jag. Och sen så när han inte förstod, för det var vinspråk, då kunde jag fatta liksom, vad det var det stod. För att så mycket hade jag varit där nere ändå, så att jag hade lärt mig de orden. Så vi fick ihop det där och så jag kunde faktiskt lära mig reglerna först och främst. För att det ville jag ju också kunna förmedla då. Och att det här det finns fortfarande inte på engelska.
Nej, nej, jag har förstått det.
Det är helt sjukt.
Det är faktiskt helt sjukt. Men å andra sidan, din bok då, den finns ju på engelska också.
Jag skrev den först på engelska faktiskt.
Ja, du skrev den först på engelska. Aha.
För tanken var att den skulle vara då ett hjälpmedel för att sprida kunskap om kava internationellt. Och för att producenterna skulle kunna använda den och ge bort den som giveaways till exportmarknader och sådär. Det var väldigt, väldigt positivt. De var så glada och tacksamma. Tyckte att det var helt fantastiskt. Sen så var det väl kanske inte så att den har använts riktigt så mycket som jag hade önskat.
Nej.
Men sen översatte jag den till svenska.
Till svenska då. Har det varit på tal om att jag översätter den till spanska?
Nej. Nej.
Skulle du vilja det?
Alltså alla får översätta den till vilka språk de vill.
Alla får översätta den. Se till bara att du skriver rättigheterna för Guds skull på rätt sätt. Och
nej,
sånt
men
där.
Precis. Nej, men det överlåter jag till förlaget om de vill göra översättningar.
Ja, för såna här böcker blir ju inte inaktuella heller. Klart att det alltid kommer till ny fakta och man uppdaterar producenter och hus och det kommer till nya saker. Så att nya utgåvor kan man ju alltid göra i så fall.
Precis.
Men grunden är ju densamma, historiken, allt som har med
druvorna
och så vidare. Så att det är ju stora arbetet, det är ju gjort en gång. Så. Vad lärde du dig mest själv genom att skriva den?
Åh, gud. Ja, alltså, jag fick ju en väldigt, väldigt bra bas att stå på. jag vet, jag kan druvorna. Jag kan lagringstiderna. Mm. Jag vet hur producenterna tänker när det kommer till lagring. Jag vet vilka hus som lagrar, vilka som inte lagrar. Jag vet hur dalen ser ut, vart man odlar de olika druvorna. Och vart producenterna föredrar att odla vissa druvor. Så jag, genom att resa så mycket som jag gjorde då under det året och träffa så mycket människor i rent inlärande syfte.
Just det.
För de visste ju att jag kom dit för att inhämta så mycket information som möjligt för att jag skulle skriva en bok. Mm. Så de var ju helt inställda på det. Så att jag sög ju åt mig som en svamp.
Mm.
Och ja, det var ju jätteroligt.
Jag förstår det.
Och det har ju lagt grunden sen till...
Till
allting annat också.
Ja, jag förstår det. Och, men å andra sidan, var det någonstans under den tidens gång eller den resans gång med boken och skrivande där du inser att, men gud, det här ska ju bli en bok också. Mm. Hur ska jag omsätta allt mitt resande och all informationshämtande till att faktiskt få ner det här i disposition och inte minst och så, då, så att folk också kan förstå det som du själv upptäcker och vill. Alltså att, hallå, jag har hittat en nyckel här. Jag vill tala om det så att ni fattar storheten någonstans också.
Ja, precis. Sen ville jag ju också att det skulle vara, som du sa, läsbart.
Mm.
För att när man går på sommelierutbildningen så läser man ju så himla mycket böcker. Det här är så formellt och tråkigt så man håller ju på att dö.
Mm.
Och jag ville ju att det skulle vara korrekt. Det var det absolut första.
Viktigaste.
Men sen skulle det också vara lättläst. Jag ville att det skulle, liksom, det skulle appellera till en konsument som kanske tyckte att det var lite spännande med kava.
Mm.
Och det ska inte vara så himla svårt att läsa. Och därför så har jag väl skrivit ett så enkelt, okomplicerat språk och personligt språk som möjligt.
Mm.
Och därför har jag också berättat en del om mig själv och varför jag har gjort det här. Och,
tycker jag är bra.
Sådär,
men det vill man ju också veta lite grann. Så att det är synnerhet nu om det dessutom då finns en blogg där man kan följa dig och din familj och de resor du gör. Hur ser det ut? Nu vet jag att du nämnde här att det är på gång en ny bok.
Ja, det, just, ja, jag funderar på en ny bok. Men sen är det också frågan om en uppdatering av den befintliga boken.
Ja.
I och med att det har hänt lite saker. Vi har nu den nya benämningen som ingen kan uttala, Paraje Calificada, som heller inte finns någon engelsk översättning på.
Nej, det gör ju inte det.
Typiskt katalaner.
Ja.
Så att, ja, och de som, eller förlaget vill väldigt gärna att jag ska skriva också om lite mer exklusiva kaver, för det finns tydligen en efterfrågan då för de som ska sälja boken att det ska finnas med. Så det kommer komma till lite
jättekul
kapitel.
Jag tänkte vi skulle få komma tillbaka till just den här, vad som ligger i framtiden. Alltså, för det ligger ju som sagt en ny trend som har med det här med vingårdskava, eller cava de paraje som man då säger där. Och det finns ju en del olika parametrar för att det ska få klassas som det och så också. Så att du ska få prata om det. Men jag tänkte, jag ska öppna mitt bubbel här också.
Ja, vad spännande.
Ja, det är ju det. Och jag har ju... Det är inte någon hemlighet här, men jag lånade ju din kylhuva här nu.
Ja.
Vad tung den var.
Ja, den är ganska
jättebra.
Bra.
Jättebra så.
Ja, inte göra reklam i.
Jag tänkte bjussa på någonting till dig, men det är ju inte då en kava, men däremot är det ju en kavaproducent. Så att det får ju inte kallas för kava.
Han är inte ens en kavaproducent.
Nej, han kanske inte ens är det.
Han tillhör D.O. Penedès.
Han tillhör D.O. Penedès. Ja, du ser.
Det.
Ja, men då har du koll på läget. Då har du koll på Klos-Lentiscus.
Ja, Klos-Lentiscus tror jag man säger.
Ja, jag är fransman här, så det är därför jag säger det.
Ja.
Men du får rätta mig.
Ja, det var inte meningen.
Du är experten, min
vän. Nej, men det bara råkar vara så att jag träffar honom.
Ja, du har det.
Ja, han är en riktig hippie.
Han är riktigt hippie.
Alltså på ett bra sätt.
Ja, ja, ja.
Alltså han, ja.
Klos-Lentiscus,
ja.
Sumoy Blanc, Des Noir, Brut Natur. Nu pratar jag franska igen då. Vad säger man på spanska? Brut Nature.
Ja.
I så fall.
Men det får du fråga Johan om.
Nej,
alltså jag kan inte spanska än så himla bra. Så att,
Vi utger oss inte för det, men det får vara som det är. Med det. Och här ser vi ju genast att när man häller in så blir det en helt annan färg.
Ja, men du ser, den är ju helt orange.
Ja. Den går ju som, det är ett naturvin det här.
Ja, jag vet.
Och Sumoy är ju då en druva, en blå druva i Spanien. Du får det där och lite mer i den.
Ja,
så att jag
tack,
var så snygg. Vi ska sitta där och snåla.
Nej.
Vi har ju faktiskt tid att hälla upp lite till. Blanc de Noir, den blå druva det här, Sumoy. Och det här finns på Systembolaget faktiskt, som man kan beställa. Det finns i småpartier. Så att, blir man nyfiken på den här, går man in på vår sajt och kikar på den, så kan ni få artikelnumren. 239 kronor kostar, så här går vi upp i prisklassen. Vad skulle den här grammånaden kosta som du
den hade? Den kostar, om jag inte missminner mig, 40 euro. Och då pratar vi hos producenten från deras källare.
Ja.
Jag kan inte svära på om det var någon rabatt inblandad.
Nej. Finns Gramona att beställa här?
Nej, just den här Gramona finns inte. Det finns en importör som importerar Gramona.
Ja.
Och det finns andra jättebra kavor från Gramona som finns på beställningssortimentet. Och de kan man testa. De kostar inte 40 euro. Det finns en som heter Gramona Imperial som jag tror kostar 189 kronor, 190 kronor och sånt. Den är jättetrevlig. Har också den här dosagen. Så att man kan säga att det är en lilla syster.
Ja, men det är bra. Men då kan man ju ha det som en liten referens när man börjar där då. Och sen när man reser till Spanien nästa gång så går man upp lite grann och spenderar semesterpengarna på lite finare.
Ja, visst.
Men du, här har vi då Clos Lentiscus, Sumoy Blanc de Noir, Brut Natur. Och bara färgen, det är ju jättekul att ställa den mot Gramonan här nu, för att här är ju två helt skilda färger. Den här är ju nästan kopparorange i sin färg.
Och så den är jättespännande i färgen, det får man ju lov att säga.
Visst är den.
Men Sumoy är också en väldigt speciell druva tycker jag.
Ja,
alltså det är en gammal traditionell, så som jag har fått det berättat för mig, så är det en gammal traditionell katalansk druva. Så Moj finns säkert på andra ställen också. Men,
ja, det är en gammal rackare och den är ju inte godkänd att använda för appellationen DO Cava.
Nej, det är den inte.
Så därför måste den ju hamna under DO Penedès. Som så då. I det här fallet så kan vi ju berätta att det är skördat för hand, gamla stockar från 1900, planterat 1939 i vingården La Torrentera, som ligger då i nationalparken Garaf.
Ja, det ligger ett bergsmassiv där.
Ja.
Så att för att komma till Manel så får man köra på en liten väg som Google känner till. Väldigt
bra. Gör det.
Alltså man kan köra dit efter Google, det var jättebra.
Ja.
Men så det ligger ju ganska högt upp i det här bergsmassivet. Och där har han de största delarna av sina vingårdar.
Vad kul. Uh-huh. Vad roligt att ha varit där också. Så att man kan liksom få lite, ja, men det är en sak att läsa sig till kunskap om ett vin och smaka på det. Men det blir ju en helt annan upplevelse om man dessutom visuellt får vara där. Ja. Att känna på jorden, känna vindarna, hur det liksom blåser runt den och allt det här. Och klämma på rankorna lite grann och sånt där. Jag tycker ju det är jättehäftigt.
Ja, jo, men det är ju det. Det gör ju hela skillnaden.
Visst gör det ju
det. Det är klart. Och man kommer ju ihåg de vinerna på ett annat sätt än du kommer ihåg viner som du bara har öppnat flaskan och testat.
Naturvin, och i det här fallet skulle vi säga att naturvin, alltså det är framställt på naturliga gästsvampar, inga kemiska tillsatser. Och jag förstår också att det är nästan hälften av det som är tillåtet för att kalla det ekologiskt vin när det gäller tillsatser och sånt där. Så att de är ju väldigt, väldigt noggranna med, som producent då. Canramon, eller vad heter den? Bodega Canramon. Canramon Viticultores.
Jaha, han kallar den för Canramon.
Canramon kallas han bodegan, så ska man resa där så kanske det är det man ska leta efter.
Ja, kanske.
På kartan, de som är vanliga
turister.
Jag
tror nog att Canramon är liksom huset som ligger där.
Ja.
Att det heter...
Men Clos Lentiscus är kanske mer...
Ja, Clos Lentiscus är kanske liksom... Ja, precis.
Okay.
För att det finns väldigt många då hus som man åker till som är döpta efter själva egendomen. Mm. Och de heter ofta kan någonting.
För det är sånt här som kan vara lite svårt när man är ute och reser. Mm. Framförallt när man kommer på landsbygden och ska leta efter någon speciell, liten spännande producent. Jag vet, framförallt när jag reser på Mallorca vet jag, man är där. Och så går man bort från de stora bjässarna och så ska ut och hitta någon liten spännande, obskyr producent.
Ja.
Då står det kan någonting, men det är väldigt fåniga små skyltar.
Ja, och de är handgjorda och så står de och lutar någonstans. Det kan vara jättesvårt.
De vill inte att man kommer dit.
Nej, ibland tror man det.
Men hörru, vad tyckte du om vinet här nu då? Vi bara babblar på.
Ja, visst.
Det är ju jättespännande. Det är nästan ofta körsbär.
Ja.
Känner du det?
Mm.
Det är körsbär, blodapelsin.
Men det är också lite krydder. Det är lite sån här, det är lite salvia och nästan lite rosmarin.
Mm.
Det växer ju också där uppe, så det kanske inte är jättekonstigt.
Mycket örtighet i den så. Mycket örter. Det mandel nästan i smaken, det eftersmaken. Vad en härlig mos, den åkte rakt upp i näsan, kände du det?
Ja, men den är mycket, den är ganska livlig.
Ja, den är väldigt livlig. Mm. Jag trodde faktiskt inte det först. Jag tänker att men det styr, så är lite fördomsfullt. Ja, men naturviner, då den här ska det vara liksom lugnt och fint. Mm. Nej, du.
Nej, men alltså, det var min erfarenhet från hans andra viner också. Att de är väldigt livliga. Ja, de lever nästan fortfarande.
Ja.
Och jag vet att han har en Charello också som... Där var det väldigt mycket gäst.
Mm.
Alltså det var påtagligt att, att det var liksom det var fortfarande något som pågick.
Ja, processen är igång fortfarande. Ja. Men det är lite grann...
Det är superintressant.
Ja, det är superintressant. Eftersmak, den har inte lika lång eftersmak som Gramona riktiga av olika anledningar förstås. Då. Men den lämnar ändå liksom så här, att det blir... där kexiga någonstans i munhålan där. Jag kan säga att det där legat, när jäst första gången på ekfat innan man då skickar in den i flaskan. Och där går den andra jäsningen. 30 månader har den legat där innan man degorgerar den. Så då. Och det finns inget som helst extra socker tillsats i den här, och det känner vi ju.
Ja, den är ju supertorr.
Ja.
Men då skulle den ju klassificera in som en Grand Reserva.
Mm.
Om det nu var så att den... var med i Cava-racet.
Ja, det är väl sant. Ja, nej. 2013 tror jag att den här har fått någonstans på. Tyckte du stod någonting om det?
Men det är ett väldigt, väldigt intressant vin.
Det är ett väldigt intressant vin. Vad tror du om naturviner överhuvudtaget?
Ja, nej.
Och sådär, ja, den kom spontant.
Nej, men alltså, nej. Jag har ingenting emot naturviner. Jag har testat ganska mycket naturviner och det är ganska inne i Penedès.
Mm.
Det är ganska många som pratar om artisana, pratar de om att de gör metod artisana. Jag kan väl säga att jag har prövat både bra och väldigt dåliga saker. Mm. Det varierar väldigt mycket. Men alltså jag provar väldigt gärna naturviner och sådär, men det är primärt inte någonting jag köper.
Nej.
Just på grund av att utgången är så väldigt osäker.
Ja.
Och de är ju så känsliga. Man vet inte hur de har blivit behandlade och så.
Nej.
Så att dricka dem på vingården gör jag jättegärna, och det är superspännande. Och man vet ju aldrig vilken gäst som har tagit över och hur det liksom påverkar och så. Men ja...
Och det är kanske där man också ska njuta det som bäst också ihop med vinmakaren och få de här naturliga liksom förutsättningarna omkring sig.
Precis.
Återigen, den visuella sensoriska upplevelsen av att vara på plats där det har växt också.
Ja, absolut. Det gör ju hela skillnaden.
En mjölk smakar ju aldrig så gott om man har fått lära känna kossan.
Nej, precis. Nej, men det är ju så. Men jag var faktiskt hos en annan producent som också gör lite naturvin. Och då fick jag också smaka en sumoj. Det var ett rött vin.
Mm.
Men direkt ur tunnan. Sådär.
Okay.
Och det var fantastiskt. Det var också ett naturvin som de höll på då och experimenterade med. Mm. Det var någonting som de kanske skulle ge ut eller sådär.
Mm.
Men det var jättegott.
Vet du om det experimenteras just med naturvinstänket inom kavaproduktionen?
Nej, det får man inte.
Man får det
nej,
inte?
Nej.
Skulle man vilja? Vet du det?
Nej, jag tror inte det.
Det är ingen som man liksom någonstans skulle vilja tänja på gränserna?
Nej,
någonstans.
Alltså, och det skulle ta ett decennium att få det och kava och ändra sig. Om man nu vill att de skulle släppa... Nej, det kommer aldrig hända.
Nej. Vilken tur. Nu går vi tillbaka till Gramona här och ser vad som har hänt med den om en liten stund. Då.
Mm.
Bara i näsan så... Ja, och det är ju en helt annan...
Ja, nu liksom, blir det marsipan.
Känner du det?
Det blir liksom alla de här...
läckra tonerna. Liksom,
kakorna och kolan.
Kolan, ja, precis. Just marsipanen också.
Mm.
Mm. Mm. Alltså den här var väldigt stilig.
Mm. Ja, men den är fantastisk. Alltså jag är ju en tant.
Då är jag också en tant. Då har vi tantkaffe här, låt oss säga. Men tantkaffe. Alltså det här var riktigt, 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 riktigt gott som sagt. Och som sagt, man ska absolut inte jämföra med champagne. Nej. Utan det här är en helt egen identitet. Så att man får inte sitta här och någonstans och tycka att ja, men det vore ändå bättre. Jag har druckit 2006 år ifrån Bollinger eller Tattanché eller sådär. Nej, jämför för
Guds skull. Nej, men det är samma sak som om vi skulle, just det här eviga liksom att man ska jämföra allting med champagne. Det är som att vi, ja det gör vi väl till viss mån, men att man ska jämföra alla rödviner som tillverkas, jämföra det med Chateau Margaux.
Mm.
Liksom.
Det går inte.
Nej, men det är ju ett jättefantastiskt strålande vin.
Mm.
Men man tillverkar ju många olika stilar av rödvin, och det är ju okej. Och det verkar de flesta tycka är liksom helt adekvat. Men däremot att man tillverkar flera olika stilar av mousserande vin, dajabaja.
Dajabaja, ja. Men du, ett sätt att ändå öka anseendet på kava i det här fallet, och det man har gjort, det är ju att skapa den här vingårdsbeteckningen.
Parache.
Cava de Parache, precis. Berätta.
Cava. Det har ju också pågått ganska länge.
Ja.
Ingenting görs ju snabbt i Katalonien.
Men nu börjar få genomslag.
Ja, jo, nu har de ju då utsett de första 12 vingårdarna. Där det finns 2 på Freixenet, 2 på Codornillo, det finns 1 på Juve Camps, Recaredo, Gramona såklart, och några till. Så det är ju inte så många.
Man kan gå in på din blogg och läsa dem.
Ja, det kan man göra.
Du har ett jättefint inlägg om det här också.
Tack.
Ja, läs.
Ja, men så det finns. Och de har bestämt exakt hur stort uttag det ska vara och så. Jag har ett jättedåligt sifferminne. Ekonom. men
det finns en del regler. Jag kan läsa lite grann också.
Ja, gör gärna det.
The rules for parage. All the 9 varieties, alltså alla de här 9
är tillåtna.
Charello, Macabeo, Pariada, Malvasia, Subirat, Parent, Chardonnay, Garnacha, Monastrell, Trepat och Pinot Noir. Förutom att det får liksom vara begränsat skördeuttag.
Ja, det är ju väldigt begränsat. Ja.
Ska ligga minst 36 månader på flaskan. Bara vintageviner.
Mm.
Bara brytt.
Mm. Eller brut. Och det får vara torrare än brut.
Torrare får det till och med vara också. Så att det finns en hel del spännande sådana där också då. Regelverk att förhålla sig till. Och det är väl också bra någonstans för att...
Jo, men det måste de ju ha. Det finns ju på alla de andra också. Reserva, grannreserva och så. Så de här sockerhalterna och sådär som man får ta in. Men de vill ju göra... De ville ju bumpa upp kavan, eller vad man ska säga.
Ja.
Och då var de ju tvungna att göra det striktare.
Ja.
Lägre uttag, högre ålder, mindre område.
Mm.
Så det är ju enskilda vingårdar
som
har blivit godkända.
Ja.
Och det är ju jätteroligt. Men vi pratar ju fortfarande om en minoritet som ens kommer veta att det här finns.
Mm.
För som det är nu så är det ju 2% av all kava som tillverkas är ju Gran Reserva.
Mm.
Och sen är det typ 9% som är Gran Reserva. Resten är ju hoven, eller vad man nu ska kalla det för, som är lagrad då 9 månader.
Ja.
Så att det är ju fortfarande en försvinnande liten del.
Mm.
Och det kommer ju göras mycket begränsad mängd flaskor som kommer nå en mycket begränsad publik.
Precis, och det är ju det som också gör det lite roligt att hitta det någonstans.
Ja,
visst, prislappen kommer ju givetvis att springa iväg en liten bit, men det kommer ju fortfarande ligga väldigt modest om man jämför med champagnerna, om vi nu ska jämföra. Så ni som har följt mig och min semester under sommaren på vinguiden.com och framförallt på vår Facebook-sida vet ju att jag själv hade ett mission ifrån Johan Franco att jag skulle hitta en La Capella där nere då. Chevy Camps.
Ja, den är fantastiskt. Den var med i mitt test.
Ja, och jag hade provat den på kontoret då innan jag åkte iväg, och det var ju fantastiskt.
Ja,
så att jag hade ett uppdrag att försöka hitta en sån där nere någonstans. Så jag gick ju bet i de första 2 veckorna där nere och gjorde små inlägg och jag letade överallt.
Men vart var du någonstans?
Jag var i trakterna på Costa Blanca då, runt Alicante-området. Ja, men jag hittade en till slut.
Du gjorde det? Vart då?
Jajamän, skanden som gav sig. Jag faktiskt inne på en Il Corte Inglés, deras gourmet experience.
Ja,
så gömde det sig en längst in där för att jag köpte den för till slut, jag tror jag 40 euro som ni gick på då. Så
40?
Att,
Betalade du inte mer?
Nej.
40, det var billigt.
Ja, jag betalade inte mer. Nu ljög jag för det. Vet du att jag gjorde det? 58 euro betalade jag för den. Så.
40 var väldigt billigt.
Ja, men den var fantastisk. Och jag, bara att jag hittade den. Det var roligt för alla följare också för att de försökte hitta små tips och guida mig dit jag skulle och så också. Då. Så att det var lite kul faktiskt. Men det är ju spännande med det, att det finns inga volymer på det. Så. Men däremot så blir det ju som att leta efter en liten skatt någonstans då. Så att upplevelsen och belöningen blir så mycket större då när man väl har gjort det också.
Absolut.
Men kan gå in på din cavalady.se eller .com.
Du, SC tror jag.
Ja, och där kan man läsa just om de här, vilka de här gårdarna är då.
Precis. Den som La Plagna, som Gramonas, den här Cerral Bache kommer ifrån, den är ju godkänd.
Ja, Vad roligt.
Ja.
Du, klockan rinner iväg.
Oj, oj, oj.
Jag skulle vilja att du får lite sniff och snurr med dig.
Ja,
är det okej?
Okay? Absolut.
Vi vill ju veta allting om det som du inte har berättat. Sniff och snurr innebär att du faktiskt ska få ta några lappar med siffror.
Okay.
Och har du otur så blir det doftprover. Och har du tur,
jag är jättedålig på doftprover.
Är det det?
Ja, det är
men vi har ju doftat ner. Känner bara, man öppnade locket här nu så, så kom det någonting. Även om du tar ett doftprov så kan du ha oturen så blir det ett doftprov i alla fall.
39.
Samlar du på någonting inom vinvärlden? Typ korkar, glas, kapsyler, etc. Flaskor?
Ja, alltså jag har ju en uppsjö korkar hemma sådär, som mina barn kastar omkring hela tiden. Så jag plockar upp dem. Men annars så sparar jag faktiskt på de här kapsen som liksom är uppe på.
Just det.
För att jag har en ganska skojig ring som man kan byta.
Ja.
Så här, fiffigt.
Aha!
Så det tycker jag är lite kul.
Alltså det där är en ring för fingret och sen så bara bryter du upp den som en ungefär som en sån här berlock man kan göra med fotografier i.
Så det är lite kul. Så att när jag går då och besöker en vingård så kan jag ha deras.
Lite inställsamt.
Ja, oja, väldigt.
Hittar du på att de plockar fram de fina vinerna?
Oja. Nej, men så det är väl det enda jag sparar på.
Jag har aldrig sett en sån där.
Nej, de kommer från Australien.
Vad läckert. Mm. Du, de där ska du ta och importera och
ja, men
sälja
jag gör
hemma.
Det.
Du gör det?
Ja, fast alltså, det är också, du pratar om världens sämsta marknadsförare. Alltså jag kan inte marknadsföra mig själv, jag kan inte marknadsföra någonting. Så att, nej, vi kan väl
vi lägger ut en bild på den där.
Oh, ja.
Så får vi se om det finns något intresse för. Jag skulle gärna vilja ha den, men den var lite för stor i omfång för, kanske. Men,
men det finns sådana här knappar till kavajhållslaget.
Det gör det också.
Mm, fast de är lika stora. Fast,
för de här kapslarna för champagnerna eller moserendryck. Men just, jag sparar på kava och champagne, det gör jag. För jag tycker att det finns otroligt mycket vackra sådana.
Ja, det finns jättemånga fina, verkligen.
Men de blir dammiga när man låter dem ligga på hyllan bara.
Man får köpa sådana här små, så man kan peta in dem i så här.
Ja, men det blir tokigt när man har 3000 sådana till slut.
Ja, ja, nej men det går inte. Nej. Jag sparar bara på dem som är väldigt fina.
Ja, en ny siffra.
Ny siffra. Ja. Ny siffra. 41.
41. Ja, men den här är lite kul. Ligger det någonstans i världen, enligt ditt tycke och den kunskap du har skaffat dig med kava då, och att du har tillgång till de här fina producenthusen där nere. Ligger det någonstans en sån här kava som alla pratar om, en liten helig graal som du vet skulle gärna vilja smaka på och öppna, som inte är degorgerad än, men alla pratar om?
Ja, det skulle väl kanske vara nästa vintage på en Gramonas Enoteca, tror jag. För den har jag hört ska vara hopp om att den ska bli väldigt bra.
Vet man vilken vintage det är på den?
Ja, nu frågar du mig med siffra fas i.
Det glömde jag ju bort att det var så det var.
Ja, nej men vilken idé då? Vilken var det sist? Det var, den lagras ju i 10 år, så det var ju 6:an sist då. Mm. Så det måste väl vara 7:an som kommer.
Mm. Och då är det någonting som komma skall. Men vet du om det ligger någonting sådana gammalt som alla pratar om? Vi har en för 1920 som inte kommer att öppnas.
Nej, men alltså de som de har som ligger, de är ju liksom i familjernas ägo.
Mm.
Så att de, om jag någonsin får smaka någon sån, så då, oj, då blir jag väldigt glad.
Då läser vi det på bloggen.
Ja, det kommer ni absolut göra. Det händer ju sådär att helt plötsligt när man kommer dit att de säger, åh, men vet du vad? Åh, vi testade den här och den var så trevlig, vill du smaka?
Mm.
Det händer. Mm. Men det är ingenting jag räknar med.
Nej. Men det är väl bra, för då blir man ju överraskad när det väl händer.
Absolut.
Vi tar en sista lapp.
Sista lapp. 53.
53.
Mm.
Ska vi släppa lös en liten andeflaskan här då?
Åh, gud.
Om vi blickar fram... Nej, inte så
inte
tänkte
sån.
Du var nere på dag. Du får ta ett doftprov ändå
inte,
om
nej,
du
jag,
vill.
Nej, och jag slipper gärna. Ja. Jag får sån prestation.
Nej, men jag tänker, vad gör du om 10 år? Oh. Om vi blickar fram så då? Att den anden i flaskan där.
Den. Ja, då hoppas jag ju att jag jobbar med kava på heltid.
Och då är du det som en förespråkare för kavan? Eller skulle du kunna gå in på importsidan och jobba rent bolagsmässigt?
Alltså, ursäkta. Jag har sagt att jag aldrig ska importera. Just för att jag vill vara oberoende. Och så fort jag börjar importera så kommer det stängas många dörrar. Mm. Så att det kommer jag nog aldrig göra. Däremot så skulle jag väldigt gärna vilja hjälpa till och sprida kunskapen och kärleken, skulle jag vilja säga att det är. För det tycker jag är jätteroligt. Och just det här att få överbevisa folk att det finns jättebra kava. Mm. Det finns kava som kostar mer än 58 kronor. Det är klart att det är jättepositivt att det finns ett stort prisspann. Det är ju jättebra. Men det är tråkigt när man bara har druckit dem för 50 kronor, för man får inte riktigt hela bilden. Och det skulle jag tycka var jätteroligt att jobba med. Jag skulle jättegärna vilja hjälpa till att få ut mer kunskap. Och
gör du fortfarande egna provningar?
Ja, absolut, det gör jag. Jag kommer faktiskt ha en juvekampsprovning här nu i september. Då vi ska prova deras millissimé. Den är gjord på 100% chardonnay, vilket är lite ovanligt. Och då ska vi göra en vertikalprovning. Nej, har du årgång? Årgångsprovning?
Ja, vertikal.
Vertikal, jag blir så förvirrad. Ja, ska vi göra. Så då ska vi prova 5 olika årgångar och se hur det har påverkats då, olika skördar och sådär.
Och vart håller du till att göra de här då?
Det gör jag i Uppsala just nu.
Så via din hemsida då kan man då gå in och titta där, så kan man då se om det finns platser kvar och sånt också.
Det
då
kan man göra, det finns några platser kvar. Men det, jag håller ju väldigt, alltså när jag håller dem i egen regi, då håller jag dem väldigt små. Mm. Så då är det 10-12 platser, inte mer än det. För att då är det en flaska liksom som går runt hela laget då. Mm. Men annars så håller jag ju provningar när jag blir inhyrd förstås. Och då är de ju lite större. Mm. Jag höll en välgörenhetsprovning i våras faktiskt. Det var jätteroligt. Och då var vi 100 pers.
Ja, du ser.
Och det var jättekul, för folk var så himla exalterade.
Ja, det blir pladdrigt.
Ja, det blev det.
Men det kan vara lite spontant och kul också. När man då, det spottas ju inte så mycket glasen där på
nej,
den typen
nej. Jag är ju väldigt konsumentinriktad. Och så. Ja. Så att jag håller inte på så himla mycket med det tror jag att det luktar persika från Australien. Det är typiska sådana här vita australiensiska persikor. Det är inte jag så himla intresserad av. Jag är mer intresserad av känslan för vinet. Visst, självklart var det doftar också. Men det ger vanliga människor sån otrolig
prestationsångest.
När man börjar prata om sånt. Och då tycker jag att man kan lyfta fram andra saker. När till exempel vinet skulle passa att dricka. Och i vilket sammanhang och till vad framförallt. Eftersom jag har jobbat jättemycket med mat- och dryckekombination även i mitt vanliga dagsjobb som jag har.
Och kava är en alldeles utmärkt dryck att använda, inte bara för aperitif och njutning utan också till maträtter.
Ja, gud ja.
Visst är det ju så. Vi skulle kunna fortsätta prata hur mycket som helst, men nu börjar jag bli hungrig och jag måste ge mig iväg, för här serverades minsann ingenting, kan jag ju säga, vid det här bordet.
Usch, förutom goda drycker.
Ja. Anna, det var jätteroligt att få träffa dig.
Det var jättekul att få vara.
Och få doppa tårna ordentligt i det här med kava. TheKavaLady.se, din blogg och fantastiska boken Bubblande glädje. Kul att höra att det kommer en uppdaterad version och att du håller på att snickra på någonting annat spännande också då.
Får vi se.
Ja, för guds skull. Mm. Och ni som är nyfikna på att läsa mer om kava och uppleva mer om kava, ta chansen och doppa tårna i det där ordentligt, för att det är en mycket större dryckesupplevelse än vad man kanske tror när man vågar blicka bortom prissegmentet 50-79 kronor.
Ja, precis.
Och framförallt när man är nere i Spanien, så köp det som står på hyllorna där. Mm. För där är det ju en helt annat utbud än vad vi har här hemma i Sverige.
Det finns ju jättemycket.
Verkligen. Det gör ju det. Om inte annat så går man in på vinguiden.com, för där kan man beställa det som inte står på hyllorna.
Det är du. Jajamensan. Jättebra förslag.
Visst är det ju så.
Ja.
Anna, ha en härlig höst.
Ja, men du, detsamma.
Och tack snälla. Och så hoppas jag att vi kanske får möjligheten att ses över ett vinbord där nere då i Penedès någonstans.
Det
eller
hoppas
i Katalonien.
Jag. Det vore trevligt.
Ja, det vore jättefint.
Ja. Tack
för att du kom.
Så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.